Bare kort fra Markus 2, hvor det står at noen dager deretter gikk han atter inn i Kapernaum, og det spurtes at han var hjemme. Og mange samlet seg, så de ikke kunne komme, eller ikke fikk rom, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. Og det kom inn vertsbruden, som var båret av 4 menn. Husker du at han kom ned gjennom taket, fordi det ikke var plass på noen annen måte? Og så står Jesus overfor denne mannen, og så sier han, Jesus, og da Jesus så deres tro, sa han til den vertsbrudne, sønn, dine synder er deg forlatt. Men noen skriftlærere satt der og tenkte i sine hjerter, hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Og Jesus kjente straks i sin ånd at de tenkte så ved seg selv. Og han sa til dem, hvorfor tenker vi slikt i deres hjerter? Hva er lettest? Enten å si til denne vertsbrudne, dine synder er det forlatt, eller å si, stå opp, ta din seng og gå. Det er et godt spørsmål. Hva er lettest å si, din synd er deg forlatt, eller stå opp, ta din seng og gå? Men for at du skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så sier han til den vertsbrudne, sier deg, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og det er en interessant tekst som man kunne snakke mye om, men bare minne om den, at Jesus forbinder en holdning i livet, og et synspunkt med det å bli helbredet og det å bli sunn. Og det er Jesu helbredelse som er det store, fra evangeliet, som er det store forbildet for de som ønsker helbredelse, og ønsker helbredelse mer enn noe annet i tider. I dag skulle vi si litt om det, og jeg håper at dere sier noe mer, fordi jeg snakker nå om et tema som jeg ikke riktig vet hva er. Det er kanskje viktig å si det innledningsvis. Jeg føler meg den klemme som naturlig medfølger at jeg ikke selv er medisiner av noe slag. Jeg har ikke det stjerneste på samt medisin og behandling, og aldri sett en pasient som terapeut av noe slag. Så jeg er helt utenfor det området. Men så er jeg det dilemma samtidig at jeg går sammen med et vrimmel av medisinere. Det er på Skottsborg, det er fysioterapeuter i stort tall, og sykepleier og leger og andre. Og debatten går, og mange ting stilles spørsmålstegn ved. Og jeg som da er part i den situasjonen, jeg får alle disse spørsmål som jeg ikke kan svare på, og det er fordi jeg kommer med her. Men jeg har da meninger om noen av det, og jeg kan peke på de ting, og så si noe om det, så kan dere legge til hva som fattes. Det er så at WHO, altså Verdens helseorganisasjon, den har ikke bare anerkjent, men også anbefalt 2 alternative behandlingsformer, og det er akupunktur og soneterapi. Ellers så har de ikke anbefalt, eller egentlig anerkjent noe annet. De har ikke sagt noe imot det, eller sånn. Det er et åpent spørsmål for dem. Men som organisasjon har de pekt ut disse 2, og ikke bare anerkjent, men også anbefalt dem. Og de anbefalt akupunktur og soneterapi, og aller mest akupunktur, i den tredje verden ikke minst. Det vil si det er en ukomplisert, ufarlig behandlingsform, uten bivirkninger av noe nevneverdig slag, eller noe kjent slag, og den er billig. Lett tilgjengelig for alle i enhver situasjon. Du har en nål av noen grams vekt, og det er alt du behøver, så skal du bare kunne snakke. Så har du terapien hjemme, altså. Men derfor, i stedet for å reise enorme sykehus og behandlingsanstalter i den tredje verden, som koster, som danskene sier, hvite ut av øynene, hvorfor ikke bare anvende akupunktur, som er så billig, så like til? Så det er et interessant fenomen at de har gjort det, altså WHO, så har vi også den situasjonen at på Skottsbo, der hvor jeg er, det er en adventistinstitusjon som dere alle vet, og den er sentral, og det er den eldste, den største, og på mange måter en innflytelsesrik institusjon, og har vært det gjennom mange, mange år i adventistsamfunnet. Der har man opprettet en akupunkturklinikk, og soneterapi, sammen med en hel del andre terapiformer, har vært praktisert lenge. For eksempel
Fysioterapiskolens leder, Nancy Bakker, som nå går av, hun har praktisert zonterapi lenge, har private pasienter stadig vekk, og med veldige resultater, altså positive resultater. Akupunkturen, den ble opprettet på Skotsborg for ikke så lenge siden, et års tid eller så, jeg husker ikke nøyaktig. Og da har de en leder som heter Dr. Bo Møgelvang. Han kjenner av den Kristiansundet som utefra, han har vært på Loma Linde en gang og fått hjelp medisinsk, og han er ikke selv kristen eller adventist, så vidt meg bekjent, han er vært litt adventist. Og han leder en klinikk, og det som er kjent til Skotsborg, de har gjort Alda, det gamle Alda, hvor de hadde terminalpasienter før, den hadde gjort om til en nydelig klinikk, alldeles tiltalende klinikk, lyse, fine lokaler med kontor ned mot Øresund der og stranden, og flere behandling, alle de værelsene der når du kommer inn, det er behandlingslokaler, og de har knyttet til den klinikken, for uten Møgelvang, også doktor LaBianca, dere kjenner doktor LaBianca, en ung, relativt nyutdannet adventist lege, og en sønn av pastor LaBianca, som noen av dere vil kjenne fra før her i Norge. Og der er sykepleiere, det er fysioterapeuter som også gir behandling, og der er en psykolog knyttet til instituttet. Og de har planer om å, i hvert fall har overlegen planer om å knytte ytterligere to leger, en neurolog og en annen spesialist, til klinikken, fordi det er mange, mange penger i den, det er lange rentelister. Jeg spurte Møgelvang i januar om å holde et foredrag for en av mine klasser, og han hadde det første hull i kalenderen den 15. april, og det holdt han altså den 15. april. Så de arbeider fra på morgen til hele dagen, og lange, lange lister, og det er masse penger. De tjener sin lønn, jeg vet ikke hvor mange ganger. Så der er det muligheter. Vel, nå sa jeg at WHO har anerkjent og anbefalt de behandlingsformer, de to spesielt. Det interessante er da at zonterapi, det har vært praktisert lenge der, og nå har vi også denne akupunkturklinikk. Og det har man ikke uten at det er anerkjent i hovedbestyrelsen for sanatoriet og i union. Så altså, vi har i våre representative bestyrelser for Skotsborg og union anbefalt og anerkjent de behandlingene. Derfor så er det veldig vanskelig å finne motforestillinger mot disse ting i det miljøet hvor jeg går. Og det er derfor jeg sier jeg er litt i en klemme. For jeg, som ingenting vet om disse ting, jeg finner meg selv i den situasjonen at jeg er mistenksom og ikke så troende overfor disse ting som de som har forstand på det. Og du kan jo godt tenke deg, det er jo en kjedelig situasjon å være, ikke sant? For du kan alltid få et hakk i hodet når noen sier at vi skal passe på det som du har forstand på, holde og blande det utenom. Så er jeg frekk, så jeg blander meg ikke utenom, fordi jeg har motforestillinger mot det, og er, mener også det gode argumenter for å være betenkt med de behandlingsformer, som jeg nå tar opp som et eksempel. Og når jeg tar disse to, så er det på grunn av en grunn jeg har sagt, det at de er anerkjent og forefinnes i Adventistsamfunnet, for eksempel på Skotsborg, og union og hovedstyrelsen har godtatt det. Det andre er de to behandlingsformer som er anerkjent og anbefalt av WHO, ikke sant? Naturlig å ta de, men det vrimler jo av behandlingsformer. Vel, nå kjenner jo dere til, og mange av dere som her kjenner jo veldig godt til disse behandlingsformer, og noen kjenner til det bare med navn. Men akupunktur, det er jo en stor enkel sak. Akupunktur, det betyr jo bare å punktere huden, ikke sant? Så man tar en nål, setter det gjennom huden, og det gjør man på visse steder, i visse klassiske behandlingsformer, kinesisk akupunktur, og man hadde opprinnelig 64-65 punkter. Hadde opprinnelig bare 12, så ble det 65, så ble det 700-800, nå er det et par tusen. Det blir flere og flere punkter. Og disse punkter ligger på spesielle steder i kroppen, på såkalte meridianer. Det er liksom, det trekker linjer gjennom kroppen. Så er de forbundet til, svagt forbundet, og i navnet forbundet til visse organer i kroppen. Men da visse terapier ble laget av kinesene, og de ikke visste om hvordan mennesket så ut innvendig, så er det ikke noen direkte sammenheng, for eksempel gjennom tykktarmens meridian og på tykktarmen. Det henger ikke sammen, det er bare et navn, og det kan virke forstyrrende når du får til å lese det. Jag har slet mig igenom lärobok i akupunktur. Får lära mig, och jag kunde finna 5000 vidare 189 punkter. Det räcker de klassiska punkter som ligger på extremiteten. Och vissa centrala punkter på föran och bak på kroppen. Det är lätt att finna. Men en som en fysioterapeut för exempel som är expert i och följer sig fram på kroppen vill ju finna den omedelbart och få färdigt mycket lättare än jag som inte har den där insikt. Men poängen är att det är inte svårt att finna den. Du kan läsa det till den och det är väldigt gott angivet. Så själv jag kan finna den, det är poängen alltså. Nå är det någon som säger att det är inte sådana punkter överhuvudet. För exempel Dr. Mögelvagn sa till mig en gång att det existerar ingen akupunkturpunkter. Meridianer vet inte vad är. Det är något sludder allsammans. Han sa, jag behandlar inte på ett punkt. Han sa, vem kan finna ett punkt? Du sitter här, säger han, och gör sån. Ja, var är du då? Det är du i ett visst område utöver det som du kallar punkter. Det är inte så lätt sån i leve och få någon till att ramma akkurat ett punkt. Han säger, vad är ett punkt? Matematisk punkt, det är inte ny det. Så han säger att jag täcker till den idé att det är helt specifika punkter. Nej, säger han, det är sektioner i kroppen. Det är områden. Och afferenter därmed alltså är många. Och så behandlar vi det området. Det visar sig för exempel att det är en TNS-apparat. Det är sånt, vad heter det? Ett apparat som sänder elektriska impulser genom huden och så in i vävet. Så istället för att stimulera detta punkt eller vissa sektioner med en nål så stimulerar man det med en sån elektrisk impuls för detta apparat, så kallad TNS-apparat. Och det visar sig för exempel i försök att dessa apparater, eller den behandling med apparater är långt mer effektiv än normal akupunktur. Därför så är dessa två metoder som flera innan. Och någon brukar bara TNS-apparat, någon brukar bara nålen och någon brukar bägge delar. På Slottsborg brukar de bägge delar. Och för exempel fysioterapeuten på Slottsborg, de brukar daglig TNS-apparat för att öka blodgenomströmningen i extremiteten i benen. För exempel så får du behandling i hånden och där får du inte bara öka blodgenomströmning i benen. Men du, alltså, samtidigt förhöjer det stigning av temperatur på ett par grader och upp till 68 grader. För exempel i Stavanger. Sjukhuset hade en känd läge som heter Koda, Dr. Koda, någon del som känner han. Han har skrivit några artiklar som Dr. Mölldam på Skottsborg är väldigt begejstig för, och Koda är hans stor guru i denna sammanhang. Och han säger att Koda är god för en Nobelpris för det han har uppdagat angående mekanismer i förbindelse med smärta. Jag vet inte om man menar det är helt allvarligt med Nobelprisen, men alltså han ser stort på Kodas arbete och hans kartläggning av vissa mekanismer i förbindelse med smärtsituationer i människor. Och så är det bara som löst att säga det här, att den stimulans som man då ger till kroppen, det nåler eller TNS-apparat, vi har unäktelig en fantastisk effekt och upplever som en mycket positiv effekt. Och det är speciella patientgrupper man då befattar sig med. Det är inte bara någon, som vi har som regel, för exempel de som är på Skottsborg, de är bättre patienter ju yngre de är. Då kan övervagnar inte se någon över 70 år. Så han säger, de är så, när, det blir, när folk blir över 70 år så reagerar de helt klart långsammare på allting. Och det är svårt att stimulera den till något effektivt efter den åldern. Men upp till den åldern kan han behandla den. Men ju äldre du blir, ju dåligare risk i behandlingen. Ju yngre, ju bättre. Och de vanliga ting, det är smärta i ryggen. Sådana som vi kallar low back pain. En sån spektrum man har en massa smärta i. Som kanske inte är så, som är svårt forskjellig egentligen. Men som upplevs av patienten som bara ont i ryggen. Och så är det hodepinen, det mest klassiska. Och så är det här med behandling i förbindelse med, vad heter det för något? Dålig blodcirkulation. Och så är det vissa ting, för exempel dåliga vanor folk har, och de ryker tobak, eller eller spiser för mycket, så de överväcker, så använder vi alltså akupunktur för att hjälpa folk bort från det att spisa för mycket och det att röka. Och andra ting som i den gata där. Och patienterna som kommer till akupunktur, de har som regel varit genom hela systemet och varit behandlat och pillet och rört ved och kostat en massa pengar och varit så fin på kontorer och beläger i årvis. Så någon gång har få i 10 och 15 år med behandlingar av alla möjliga slag, med diagnoser i hopetal och kan aldrig finna ut av det. De har bara ont och kan inte fungera. Så kommer de till akupunktören, de får 1, 2 eller 3 nålar i öret en dag, de får det 2 dagar, de får det 4 dagar, så är allt bara borta. Och vittnesbuden om det är så många, jag läste i ukeskrift för läger i Danmark, att de hade 1700 sådana dokumenterade tillfällen som vi som i legekretser anerkänner som dokumenterade tillfällen på en helt otrolig förbättring och någon gång total förbättring av patientens situation på grund av 3-4 till 8-10 behandlingar med akupunktur, för exempel i detta här klassiska punkt här, hugga punkter här i hand eller i öga här eller andra steder. Det är en punkt nog att välja mellan. Men de vanliga är ofta här i öret och så här i hand här. Ja, och då det är så effektivt så är det väldigt vanskligt att få folk att tro att det skulle vara något negativt i det, för det är utan bivirkningar. Men virkningen är ju då tidsbegränsad. Den kan vara från, den kan sätta in i löpet av sekunder efter att nålen har kommit in till minuter. Och så var den från minuter till timer till dagar till uker och 2 och 3 månader. Men så kommer smärtan tillbaka igen. Och så kommer tillbaka och får en ny behandling, en ny serie nålar, och så är smärtan borta i en period igen, men kommer där tillbaka. Och det är svårt varierande hur länge virkningen var och så vidare. Detta är fina, det är som löst, som allemann, för allemann tillgänglig angående vissa ting, och som det står i och läser överallt, och som journaler och litteratur fortäller om, och som patienter vittnar om stadigväck, dagligen. Så det är känt för er allesammans. Nå, jag vet inte vad ni menar om det, men jag anser då akupunktur som en suspekt behandlingsform. Av den grund att jag menar, av argumentet som vi ska komma tillbaka till efterhvert, att påstånd om att det är någon som förorsakar den effekt är urättmässig. Du har inte lov till att hävda att det är din åsikt som gör det. Och det är rent förstandsmässigt logiskt argument jag vill använda på det. För det som är argumentet för att det är någon, det som är argumentet för att jag trycker på zonen under din fot, det argument bygger på de mekanismer i kroppen som man kan beskriva och registrera och beskriva i förbindelse med sån smärta. Har någon av er hört om den här gate-teori eller port-teori när det gäller smärta? Det är, jag vet inte om jag är klar att säga det kort och populärt. Det går kort ut på det att, jag ser det populärt på den måten att hvis du kommer in i ett lokal och det är en stol här till stället, så sitter det en på stolen, så kommer det en till, en person till in i lokalet och vedkommande måste sitta. Så hvis vedkommande ska sitta på en stol, så den som satt på stolen reiser sig, så han som kom in fortsätter sig. På den måten att den stimulans som du har perifert i din kropp, när den kommer in till mer centrala delar av nervsystemet, så övertar, hvis du har en smärta i hånden här som hela tiden går in till ryggmärgen och så upp i din hjärna, du upplever det som smärta, så kan du ge en annan smärta vid att du sticker en nål in eventuellt. Och den smärta där vill överta den smärta som förr blev registrerad hos dig, och den faller där ut och du registrerar kun den nya. Det var väldigt fyrkantigt och banalt sagt, men det är alltså det ni vill kalla port. Det är alltså en port som öppnar och lukkar för en smärta. Och det att ha en smärta, det är ju något man upplever. Det är ett visst fenomen som vi talade om igår. En man som inte är i bevissthet har ingen smärta. Det är först när du vet att du har ont, att du har ont, inte sant? Och upplevelsen av att ha smärta, det är den man öppnar för eller lukkar för. Och den mekanismen som idag är beskrivet, och någon menar väldigt gott och grundigt beskrivet och utvetydigt beskrivet, någon tvivlar på det, men vi har ingen grund att tvivla på det, att den mekanismen är sån eller sån. Jag har överhovudet ingen påställning om det, inte överhovudet. Det är självföljligen den mekanismen förbundet med det. Om man är känt eller inte, det vet jag inte, men det påstås att den är känt. Och det här heter det så här, den är portteorin, den gate-teori. Utöver den här beskrivelsen av vad som sker i förbindelse med smärta på den måten, så pekar man på utskillelse av kroppens egna morfiner, så kallade endorfiner, som utskilles både i sektioner i ryggen, i ryggmargen, och i ventriklerna, alltså i centrala delar av hjärnan. Så att när du får den akupunkturnål i dig, så kan man måla, man har kallat att kvantificera det fenomen som heter utskillelse av endorfiner i ditt centralnervsystem. Och morfin, det känner ju alla visningarna av. Det lammer, det hindrar smärta och smärtaupplevelser. Och hvis kroppen har egna morfiner, den skiller ut i förbindelse med smärta, så tar kroppen själv hand om det. Hvis man inte orkar och har flera smärta, smärta är ju förfärlig att leva med. Och hvis det inte går över alla gränser och är ukontrollerat på en eller annan måte i ditt system, så att fingern inte visker som ditt hand, så att du inte får någon bukt med det, så må du ha hjälp utifrån. Men kroppen ordner de ting själv. Vi känner alla situationer i livet hvor man inte oppdager att man har smärta, fordi man är opptatt av slagets hete, ikke sant? Jeg har jo berättning om soldater som är skutt mer eller mindre sønder og sammen, de vet det ikke før de kommer hjem og ser seg i speilet, for å si det overdrevet. Og du vet, folk som spiller fotball og er meget opptistet, de vrikker og slår seg og blir dasket og slått, men de oppdager det ikke, det er først etterpå de får vondt, ikke sant? Så kroppen er ordnet sånn og har de der muligheter i seg. Og så sammen med endorfiner er noe som heter metenkefaliner, altså stoffer som kroppen selv utskiller for å bøte på smerteopplevelsen, ikke sant? Og så kommer argumentet, det er det vi skal holde fast ved, det er ikke rent teknisk ved det. Men poenget er det at når jeg stikker en nål, eller får en nål stukket i meg, på et visst sted i kroppen, sier her, så er det målbart, det er registrerbart, at disse kroppens endorfiner og enkefaliner utskilles i min kropp. Aha, det er en forklaring på hvorfor smerten forsvinner, og den forklaringen kan jeg beskrive i dag, sier medisineren.